Så, då säger vi hej och välkommen till ännu ett avsnitt här på Placera TV. Idag är jag extra uppspelt, vågar jag säga. Jag har nämligen fått besök av två gäster som jag faktiskt inte har intervjuat tidigare i något annat sammanhang. Jag har nämligen fått besök av Natalie Falkman och Patrik Näslund från Swedbank Robur. Välkomna.
Hej Jesper, tack.
Hur känns det att vara här?
Väldigt trevligt.
Ja, vad kul.
Trevlig studio, utlovades det.
Ja, men den här, det är den trevligaste i Sverige. Vi ska fokusera på, ni har nämligen kommit tillbaka från Hongkong nyligen. Vi ska fokusera mycket på den resan, era intryck, både på utländska och på svenska bolag utifrån den. Men först, eftersom jag inte intervjuat er tidigare, så får ni berätta lite mer om er själva och vad ni sysslar med på Robur. Ska vi börja med dig, Natalie?
Ja, jag kan berätta för oss båda lite grann vad vi sysslar med på dagarna.
Ja.
Patrik och jag, vi förvaltar två aktiva aktiefonder. Mm. Som heter Allemansfonds Komplett och Kapitalinvest.
Funnits länge,
sedan 70-talet Kapitalinvest och Allemansfonds Komplett är lilla syrran som kom på 80-talet.
Ja.
Och det är två aktiefonder som investerar både globalt och i Sverige. Fördelningen som vi har är 70% i globala aktier, 30% i svenska aktier, men det finns också utrymme att variera sig plus minus 20%, så det är väldigt flexibelt. Och tanken är att för en svensk investerare ska de här fonderna kunna utgöra en väldigt bra och bred bas för ens aktiesparande. Och det ska också kunna vara egentligen de enda fonderna man äger, för de investerar globalt och i svenska aktier. Och sen fundamental analys är absoluta grunden för alla investeringar. Långsiktighet, hållbarhet är två väldigt viktiga parametrar. Och sen letar vi efter bolag egentligen överallt i världen. Vi har väldigt få begränsningar. Utan vi letar efter bolag som har de bästa förutsättningarna att växa sina vinster. Oberoende var i världen de finns. Så att vi har portföljbolag i USA, Asien. Därför åker vi till Asien och träffar dem. Europa och Sverige. Men det som skiljer de två fonderna åt, det är riskprofilerna.
Okej, okay. Vilken är högre risk?
Kapitalinvest, så den tar ut lite svängarna.
Så du kan ta ut svängarna lite?
Ja, precis. Och kan gå lite djupare in i vissa strukturella teman. Och resultatet idag blir att Kapitalinvest har en stor övervikt i teknologisektor. Okay. Och Allemansfonds Komplett är lite mer stabil.
Reser ni mycket? Det känns som det. Vad säger du, Patrik?
Ja, nej, men det är ju hela världens universum, så det blir en hel del resor. Men jag tycker att uppdelningen 70-30 är ganska optimal som svensk. Om man är pensionssparare, oavsett vilken ålder. Det är väldigt många unga som sparar de här också. Man har fått det. Liksom man sparar till barnbarnen och så vidare. Och det är en perfekt. Man är svensk. 30% Sverige är ett oerhört bra land att vara i, med väldigt bra bolag, exportbolag och framgångsrika bolag. Och sen kan man då välja de bästa bolagen i hela världen, globalt sett. Och sen så har en liten tilt mot Sverige ändå. Så att det känns faktiskt
Man har en väldigt optimal uppdelning.
Men det blir mycket resa för vår del. Det blir.
Men tittar man på Sverige så har man också globala glasögon på sig. Så man tittar på svenska bolag ur ett globalt ekosystemsperspektiv och globala värdekedjor. Så vi väljer de bästa bolag i Sverige också ur globalt perspektiv.
Men
så
det blir Sverige, lite Sverige är väldigt, väldigt bra aggregat för världen.
Det är
extremt många export.
Men det roliga är att man kan, det works both ways. Att man kan välja något bolag i Sverige istället för ett antal utomlands där de svenska kanske är bättre och vice versa. Att man hittar något som faktiskt är billigare i USA än i Sverige.
Okay.
Ta Allegion istället för Assa Abloy till exempel. Ja, men det funkar åt båda håll och det är det som är lite spännande.
Mycket resa som sagt, och ni har kommit tillbaka från Hongkong, var det en vecka sedan?
Ja, precis.
Vad var huvudsyftet med resan? Var det företagsbesök eller?
Det var att träffa våra portföljbolag, att träffa potentiella innehav, att träffa viktiga bolag som jag nämnde, de här globala ekosystemen som påverkar våra portföljbolag. Och det var en större Asienkonferens som anordnades med bolag från hela Asien. Så det var Kina, Japan, Korea, Taiwan, Hongkong-baserade bolag, Sydostasien också. Och det var bolag i alla storlekar och former. Så vi träffade både de här stora asiatiska drakarna som vi har, som Alibaba, Tencent, Baidu. Och så träffade vi väldigt många bolag som är betydligt mindre men som kan vara ledare i sina respektive nischer. Så vi fyllde lätt våra dagar från nästan 8 till 8 i 4-5 dagar.
Fick ni semester när ni kom hem då?
Ja, precis. Familjen för fick lida. Ja. Men så träffade vi också, eller ska jag säga, lyssnade på väldigt intressanta och duktiga experter. Allt från Janet Yellen som var en gästföreläsare där. till unga stjärnor inom e-sports eller inom maskininlärning och artificiell intelligens. Egentligen det som påverkar alla globalt också.
Det är mycket fokus har varit en lång tid på Kina och Kinas ekonomi. Det har funnits en klar oro för konjunkturutvecklingen där borta. Vi har sett en hel del svaga siffror. Ändå så ser det väl kanske lite stabilare ut. Jag vet att ni har mer den här. Det här är ju, ja, det är många grafer, men det är kanske framförallt den röda vi ska fokusera på kanske, som är PMI.
Precis,
då,
egentligen gröna och röda som studsar upp. Ja.
Upp över 50 igen. Ja. Är det den känslan ni också får när ni träffar det bolagen där borta? Att det är inte så läbbig utveckling som man kanske ibland får intryck av.
Jag tycker
av
du summerar läser det väldigt bra. Okay. Det kanske var också där. Ja. Men vi träffade bolagen väldigt brett. Vi träffade industribolag och vi träffade konsumentbolag. Och det är verkligen den känslan, eller det budskapet man får är att den värsta svagheten är bakom oss vad gäller efterfråga och vad gäller sentiment, för den är också viktig. Och precis som du säger, makroindikatorerna i Kina i mars har verkligen studsat upp. Ja. Och det är verkligen det man också hör från bolagen. Sen har man ju kinesiska stimulanser som är rätt stora skattelättnader för privatpersoner och små och medelstora bolag som är väldigt viktiga för ekonomiska tillväxten och arbetstillfällen. Och sen pushas också bankerna till att låna ut mer till små och medelstora bolag, vilket också sker nu.
Så mycket talar för att den ekonomiska återhämtningen som vi såg i mars kan fortsätta under resten av 2019?
Absolut. Ja. Bolagen ser en mycket ljusare efterfråga. Sen är det lite olika mellan sektorer. Det som är bilsektorrelaterat, det som är relaterat till mobiltelefontillverkningen och även halvledarindustrin. Där är det kanske fortfarande lite svagare, men väldigt tydligt att det är en stabilisering. Lagernivåerna har kommit ner så att man ser ändå ljusare på speciellt kanske andra halvåret. Så det är en allmän stabilisering skulle jag vilja säga.
Någonting om handelskonflikten med USA?
Ja, men jag tycker att konsensus, de allra flesta som vi träffade var ganska överens om att någon gång under året så kommer man skaka hand och det kommer bli någon form av handelsavtal. För det ligger både i USAs och i Kinas intresse och inte minst inrikespolitiskt bör man vinna lite poäng.
Okej, okay, så att där finns det lite boost till...
Det finns lite där. Mm. Men annars tycker jag att konsumenten har ju lite grann orosmolnet. Det har ju legat och tickat på. Först var det väl kring 20 och sen många år runt 10% konsumtionstillväxt. Men den har kommit ner lite grann och förra året tror jag var ner på 5,7. Men här kan man bli lite lurad av statistiken som man ofta blir. För att bilar väger så oerhört tungt. Det är ju 27% av konsumtionen.
Du hade faktiskt mer än här.
Precis.
Enormt mycket större.
Så det är en så otroligt stor del. Så att de aggregerade siffrorna blir lite lurade av. Det var ju 5,7% tillväxt vilket ju då är ner. Men rensar man för bilar så var ju resten upp ungefär 8,5%. Så att det är ju ganska bred. Allting annat var faktiskt upp. Och det är ju här mycket man från statligt håll kommer lägga stimulanserna också.
För det där är ju väldigt intressant. För att om det är någonting vi har sett i de senaste rapporterna från industribolagen här på hemmaplan i Sverige. Så är det ju verkligen att det är fordonsindustrin som har tyngt den organiska tillväxten. Medan så övrigt har varit ganska bra. Så det här blir ju enorm fokus framöver på hur det här ska utvecklas framgent. Och det väger mycket och du nämnde stimulanser och det gjorde du också Nathalie. Och här känns det som att det här kommer bara pushas ganska hårt för att få upp de här siffrorna.
Här ser vi på bilden också 6 av 24, så det är en fjärdedel av områdena är ju riktade. Och det som är intressant här är ju verkligen miljöhänsyn. Man vill ju skifta över från en gammal smutsig flotta till elbilar och här går man ju hela steget ut till elbilar, inte så mycket hybrider i mellanläge utan det är ju direkt mot elektriska bilar och de är ju mycket lägre prissatta så att det är tveklöst att Kina ligger i, de är världsledande på att snabbt få fram elbilar som är affordable.
Och där kommer det ut många modeller så det är också lite, finns en viss nivå på konsumentbeteende som väntar in på nya modellerna. Det är mycket som kommer lanseras.
Men kontentan är då att de siffror vi har sett i svenska industribolag som exponerar mot fordonsindustrin som har varit svaga, där finns det ändå en förhoppning om att det faktiskt kan bli bättre framöver.
Ja, nej, men så känns det tveklöst. Och jag tycker man hör från bolag, nu träffade vi inte specifikt Atlas på den här resan, men i andra sammanhang så har jag hört att de vittnar om att det är betydligt enklare nu att prata med myndigheter om miljöfrågor, och svenska bolag är generellt sett väldigt framgångsrika. Okay. Men det som är riktigt intressant är att man nu för provinser och på lägre nivå har incentivsystem som även inbegriper miljö och att få ner utsläppen. Tidigare så pratade man om det, men när det till syvende och sist kom till om man verkligen skulle göra karriär i Kina, då var det bara tillväxt, ingenting annat. Mm. Nu har man inkluderat och då blir det en helt annan drivkraft. Då händer det på riktigt. Så nu är skiftet mot mycket mer miljövänlighet. Så att där är...
Och det står högt upp på agendan då, där med miljö och
energi. Ja, men det står ju superhögt och det är på riktigt och det händer nu. Och de
politikerna har sina KPIs nu kopplade till hur ren deras region är. Så vi pratade också med bolag som berättade att upphandlingar, nu är det inte längre bara pris, utan det är energieffektivitet, det är miljö som spelar roll. Så att,
för nidbilden tror jag väl fortfarande lite grann härifrån att det är ganska skitigt i Kina. Jag var där för 10-15 år sedan och då var det skitigt. Mm. Håller den bilden på att förändras eller hur ska man se på den?
Ja, men det är fortfarande det, men det faktum att det drabbar alla, rik och fattig, oavsett hur mycket makt du har, det gör att det verkligen händer saker. Så att, jag är faktiskt ganska förhoppningsfull att de vill ta över lite grann stafettpinnen och visa att man kan här.
De vill bli teknologiska ledare inom det här området?
Inom många områden, och miljö är oerhört högt upp på agendan. Okay. Sen bara om vi kommer tillbaka lite till konsumenten, för det är ju så otroligt stora tal. Och när jag första gången var i Kina, ungefär samtidigt som du, så lärde jag mig något ganska viktigt. Att allt man multiplicerar med 1,2 miljarder blir en stor siffra, allt man dividerar med 1,2 miljarder blir en liten siffra. Nu är det 1,4 miljarder, så det slår ännu mer. Men just att man har gått från 10% konsumtionstillväxt till nu 8,5 om man rensar för bilar. Det är ju stora talens lag. Man adderar ju ett helt Australien i BNP-tillväxt per år i Kina. Så att matematiskt så kan inte procenttalen vara lika höga, men i pengar så är det ju fortfarande en enorm kraft som pumpas.
Och det innebär, nu kanske jag är på ett sidospår, men en stark trend vi också har sett under lång tid, det är liksom lyxkonsumtion och så vidare, den typen av produkten och resor för den delen. Mm. Det här kommer fortsätta kunna...
Ja, men då det är lite kul i våra båda fonder, så är det ju precis det. Och vi såg ju det här komma med skattesänkningar. Man sänkte ju moms, man sänker konsumtionsskatt för att driva det här. Mm. Och det är ju så i våra portföljer som vi har spelat igenom, europeiska lyxbolag, LVMH och så vidare, L'Oréal som är oerhört framgångsrika, Hermès och så vidare, och även Nestlé som är en stor. Och de har ju visat nu fantastiska siffror, och det som driver är Kina. Så att det är de här bilarna som spökar till det lite grann och man blir lite orolig. Apple kom ju med någon varning i början av året och då trodde alla att nej, men kinesiska konsumenter, men det var väldigt bolagsspecifikt och det såg vi sen.
Och väldigt isolerat från ett område till sektor.
Och det är ju ganska moget egentligen.
Men alla LVMH ska komma faktiskt med rapport ikväll. Så vi får se. Precis. Men jag skulle säga de sista, jag vet inte hur många kvartalen man ska gå tillbaka, så är de ju nästan deras mantra, bättre än vi väntat, för de vågar nästan inte se de här höga ensiffriga talen mer. Men väldigt starkt.
Ett sundhetstecken tycker jag är att man har insett, gjorde man egentligen för flera år sedan, att det duger inte att vara världens produktionsfabrik.
Nej.
För det är det man har varit, för att det kommer skita ner miljön och det blir liksom ett, ja, det kommer sluta i tårar. Så att man har ju helt skiftat om till att bli teknologiledare, ledare inom miljö, inom flera olika områden. Och artificiell intelligens inte minst. Som ett,
men jag tycker det är väldigt tydligt att ekonomisk tillväxt och miljö, det är nästan, det är de två topp ettor på agendan.
Vad har vi mer för stora trender? Vi har pratat mycket om 5G senaste året.
Precis. Och
vad fick ni för känsla där?
Vi passade på att träffa flera asiatiska telekombolag. Mm. Och det man tydligt ser är att 5G-investeringar händer. De bolagen som vi träffade, de investerar idag att uppgradera, eller börjat investera idag att uppgradera sina 4G-nät till 5G. Mm. Och 5G-tekniken, när den blir mogen, den gör väldigt många fördelar mot 5G, mot 4G. Yeah. Som till exempel att kommunikationssignalsfördröjningen är minimal. Så i sin ytterlighet blir det självkörande bilar som blir en verklighet. Mm. Också energisnålhet. Man kan också kundanpassa erbjudandet mycket mer, för man kan dedikera vissa frekvensband till kundbehov, specifika kundbehov. Så 5G händer absolut, och det är tre kanske asiatiska länder som ligger före. Det är Korea, Japan och Kina. Sen kommer USA och sen kommer Europa. Så att även om 5G-tekniken ändå befinner sig i en tidig mognadsfas, så att man har inte satt alla affärsmodeller Det finns fortfarande oklarheter hur betalningsmodellerna kommer att se ut, men att det verkligen händer och kommer att bli en väldigt betydelsefull teknik för främst för företag, kanske lite mindre så för privatpersoner. Det tycker jag inte riktigt råder någon tvivel kring. Och drar man den slutsatsen så är det positivt för svenska Ericsson.
Jag tänkte på Ericsson fick ju en jätteboost i kursen förra året när det började pratas 5G. Det blev ganska trångt i dörren, många skulle in i den. Och den hade, nu ser det hektiskt undra, men här har vi Ericsson. Som hade, det var här i början av året, den drog iväg. Har estimaten, tror ni, har de hunnit ikapp det här nu? Har man liksom börjat förstå det här? Eller, för det känns ju på dig, Nathalie, som att det finns fortfarande en väldigt potential i 5G.
Jag tror att investeringen kom lite tidigare än vad man trodde. Okay. Jag tror att man kanske förväntade sig att det skulle komma snarare 2020. Men det är faktiskt tidigare lagts. Även när man pratar med bolagen så ungefär så de beskriver det också. Att 5G-investeringarna är nu faktiskt en del av deras kapitalinvesteringar för 2019. Och sen det som är positivt med Ericsson egentligen är att de har inga geografiska begränsningar. Pratar man japanska bolag, med kinesiska bolag, med amerikanska bolag, alla har Ericsson egentligen i sitt stall eller möjliga som möjliga leverantörer. Så det är en fördel. Och sen har de en bra portfölj för 5G. Det har de.
Flera megatrender. Jag vet att ni tittar lite grann på det med AI också.
Ja, men det var lite kul. Jag lyssnade på han som har varit med och utvecklat DeepEye, som alltså är den här stora som man kan bevaka du kameror överallt med ansiktsigenkänning. Så att man kan faktiskt med 95% säkerhet känna igen 1 miljard kineser. Det är ganska skrämmande, men det är väl möjligt att det är lite brottsbekämpning och annat. Det finns nog mycket provisning. Men han var faktiskt med och utvecklade den, och han började sin karriär som många kineser på en amerikansk sola. Sen jobbade han på Snapchat och utvecklades deras AI-motor och jobbade på NEC. Och sen tillbaka till Kina och startade ett bolag inom AI. Och varenda bolag vi träffade, tycker jag nästan, oavsett om det var Tencent, Alibaba, Baidu, Momo eller något, så pratade ju AI, och det är helt integrerat, man har jobbat med det länge. Ett rätt kul exempel är Ping An, som är ett gigantiskt försäkringsbolag, men de har även fintech och mycket annat. De anställer agenter varje år, så de har 11 miljoner anställningsintervjuer varje år för de här agenterna. Ja. Sen inser de att hit ratio är inte sådär superbra, utan efter ett år, om man har intervjuat 100 stycken, så är 35 kvar. Och den här AI-motorn genomför, det är en avatar då som gör telefonintervjuer i 30 minuter. Lyckas med 90% träffsäkerhet hitta de här 35 som kommer vara kvar. Så det är en enorm rationalisering och besparing. Ja. Så det är rätt häftigt. Sen har de en stor försäkringsverksamhet med bilförsäkringar, och det sker ungefär 12 miljoner bilolyckor varje år i Kina. Och då kan man med sin mobiltelefon spela in en liten video, ta 3 stycken kort, skicka in till Ping An. Sen har de återigen en AI-motor med 220 parametrar som gör att de så här snabbt kan se om det här är en skada som du ska ha ersättning för. Och samma dag så får du pengarna i din telefon. I 60% av fallen så är det löst samma dag. Och det är också med en AI-motor som ligger och jobbar bakom där. Så att det är ju rätt häftigt att det är realitet nu.
Och de jobbar med. Det är de stora datainsamlingarna också.
Exakt.
Det är viktigt för maskinlärning.
Och sen du nämnde Tencent och de här andra stora plattformarna. Hur tänker man kring det?
Ja, men det är ju det som är unikt, att man har en så gigantisk hemmamarknad. Och om man drar någon parallell med Netflix, som har, tror jag, kring 160 miljoner användare. Då har Tencent en motsvarighet som heter Tencent Video. Där man nu har kommit upp i 89 miljoner användare, men det är inte betalande. Men det intressanta här är att i Kina generellt så vill man inte få folk direkt att betala. Man pushar inte det, utan man vill folk, ja, att man ska använda tjänsten och må bra och trivas. Men tack vare att man i sitt ekosystem inom Tencent har den här WeChat, där man pratar med 1 miljard 100 miljoner användare, så innebär det att den här videotjänsten som man då kan få gratis, men då är det med 2 veckors fördröjning. Mm. I och med att det är reality-serier och det är vanliga serier och allt annat, och alla pratar om det på WeChat, så känner man sig som en liten loser om man ska vänta i 2 veckor, så att alla frivilligt går över till betalningsmodellen, så att det ökar med 60% betalningarna. Och det är värdet av ett ekosystem, att det är inte de som pushar, utan det är kunden själv. Mm. Så det är rätt häftigt.
Men då äger ni hellre Tencent än Netflix till exempel?
Ja, det gör vi faktiskt. Det är stora innehav i många fonder.
Tencent mot Spotify då?
Ja, men då finns det ju, separat noterades ju Tencent Music Entertainment, som är en helt annan, det är ju musiktjänsten, men den är ju helt lokal, det är kinesiska marknaden, och Det är flera olika appar, så det är inte bara en som Spotify. Och det finns även ett stort karaoke-innehåll som är en rätt intressant modell där man har faktiskt får in en hel. Det är därför Tencent Music faktiskt är lönsamma. Man får in väldigt mycket.
Det är så de är kända egentligen, ja, i Kina. Ja.
Precis, men där är det 4,5% som är betalande, och det är nästan hälften av Spotifys kunder som betalar. Men det var rätt kul, för vi pratade mycket Spotify med Tencent Music, och det finns ju ett korsägande där. Spotify äger ju 9% i Tencent Music, och jag tror de Tencent Music äger knappt 8 i Spotify, och de var imponerade av Spotify, och de tycker att Spotify väljer helt rätt väg att gå in i podcast. Det tycker de är superintressant. Det är alldeles för tidigt för kinesiska marknaden. De kommer själva vänta lite grann och se hur det går för Spotify.
Varför är det för tidigt för den kinesiska marknaden?
Ja, men de ligger just när det gäller musik och det här, så ligger de i ett tidigare skede generellt sett.
Monetarisering av allting.
Monetariseringen är tidigare. Så att, men de bevakar och tror att det är helt rätt väg att gå. Det.
Och sen är de väldigt imponerade av Spotify. Så Spotify driver anpassningen, kundanpassningen,
som personalization Spotify är det.
Precis, kallar för discovery. Så det är, så det är en liten symbiosrelation.
Och ni nämnde att ni träffade Yellen. Det som jag sa tidigare, det har varit jättemycket fokus på räntor senaste, hur länge som helst, men senaste året kanske i synnerhet, inte minst med tanke på den amerikanska räntan som liksom var på väg upp. Det blev ett antal räntehöjningar, den toppade på 3,20 långa 10 år, tror jag. Sen kom börsfallet.
Just i vändning.
Sen kom, och nu pratar man helt plötsligt om kanske gå tillbaka till negativ. Eller räntan ska sänkas åtminstone. Trump var ute och pratade om mer QE. Vad är hennes budskap till hennes, vad ska man säga, Powell? Och vad finns det för intryck?
Ja, det var faktiskt väldigt roligt att lyssna på henne. Hon är en imponerande figur. Väldigt skarp och väldigt klarsynt. Kanske skönt att hon inte längre är bunden i några större politiska organisationer, så hon talar rätt fritt. Men om man kokar ner hennes budskap till två huvud- eller nyckelbudskap, så är det första är att vi idag tolererar mycket mer skuld.
Är det bra eller dåligt?
Det är bara ett skede med strukturellt.
Men bakgrunden är ju att hon tror att vi kommer ha låga räntor under ganska lång tid framöver.
Och därmed,
kan man tolerera.
Och därmed kommer vi också ha hög skuldsättning.
Inte att vi ska ha det, men att vi inte ska vara så oroliga för det. Så egentligen så är det okej för länder och för företag att vara mer belånade. För man har strukturellt låg miljö, vi har låg tillväxt, vi har låg inflation. Så att vi tolererar egentligen mycket mer och inte ska vara så oroliga. Och vi skulle kunna egentligen kunna höja vår belåning utan att det blir någon större risk. Så det var det första budskapet. Det andra budskapet var kring yieldkurvan.
Ja,
det är många som du nämnde tidigare precis ser det som en signal.
Det har ju funkat historiskt.
Ja, precis. Det har det ju gjort. Hon säger att this time is different. Lite farligt. Men det är, hon har ju lite på fötterna just att det här är kanske en ny era. Man går in i med att långräntorna är strukturellt låga, realräntorna är nära noll, och sen faktiskt ändå man kan lyfta fram banksystemet som är betydligt mer robust. Så att hon ser det
och
inte,
att realräntorna tidigare var ju på mycket högre, det var ju 3 plus nivåer och nu är de på noll, så att hon tycker ändå att det är väsentliga skillnader. Så hon var ganska tydlig med det där, nej, vi kommer inte få en recession i USA. Och brett.
Så vi kan
då vet vi det.
Så de bolagen som lånar och växer med förvärv.
För det har ju varit lite orolig. Liksom, att vad händer med de här förvärvande bolagen nu när räntan ska upp?
Men det som vi får inte upp tillväxten, vi får inte upp inflationen. Så att hon kanske har rätt att vi är i en annan strukturell fas.
Så att Kina kommer gå bättre, många stimulanser. Bilindustrin har varit den som har tyckt konsumenten som blir bättre. Vi ska inte ha recession i USA. Det låter ju som en ganska bra resa ni har haft. Alltså utifrån en börsperspektiv. Ni låter ganska positiva.
Absolut, sen är ju börsen ofta framåtblickande. Ja. Och den har inte ens så buy on rumor, sell on fact. Så vi får se när, om det nu blir en underskrift av handelsavtalet. Om det är ett skäl att sälja bara för att det är upp så pass mycket som det är i år. Men
det har gått väldigt snabbt.
Precis, de flesta index ligger ju på
men det
viktiga 15.
Att, liksom, de långsiktiga fundamentala förutsättningarna har på marginalen tycker jag efter blivit lite bättre.
Och ni nämnde, om vi avslutar lite med några svenska reflektioner, ni nämnde Atlas Copco. De har ju haft lite press på organiska tillväxt senaste kvartalet, men utifrån det ni ser Kina så ser det ut som att
där kan det produkter efterfrågas.
Att det efterfrågas, det kan bli bättre. Och ni nämnde Ericsson med 5G. Där finns det fortsatt ett stort intresse eller ett behov av 5G.
Ja, det är en de facto utrullning som kommer fortsätta.
Om man tar några andra bolag då. Ett bolag som var väldigt tidiga i Kina var ju AstraZeneca.
Mm.
Värderingen har kommit upp rejält de senaste åren. Mm. Mycket på grund av onkologi och förväntad tillväxten och så vidare. Vad kan man säga om AstraZeneca utifrån er resa?
Ja, men att det är motiverat att värderingen har kommit upp. För att nu är det en tillväxtmaskin och man var ju oerhört tidig just i Kina, inte minst. Ja. Och där är det faktiskt så att i år, tror jag 2019, så kommer man gå om och bli världens största läkemedelsbolag. Man går om Pfizer.
Och vad är det som driver den att man går om Pfizer? Vad är det som fundamentet?
Det är på ganska bred front. Att man ganska tidigt inte bara siktar till de allra största sjukhusen. Utan man är ute i landet och nere på de lite mindre. Och kineserna på samma sätt där. Att man vill ha stabilitet och lugn bland befolkningen. Och då vill man att de ska få läkemedel. Tidigare så väntar man till Europa hade godkänt, USA hade godkänt. Så det kunde ta 4-5 år innan kineserna fick samma läkemedel. Och det har man insett att det duger inte längre. Just, utan nu är man mycket tidigare med att godkänna. Och,
man och är beredd att betala för innovation. Så att flera av cancerläkemedlen som är väldigt innovativa och därmed dyrare också har blivit godkända i Kina.
Mm.
Så att det är ett skifte just
och även äldre produkter som Astra har säljer oerhört bra. Så brand spelar ju roll och västerländska brand spelar roll. Man vet att de har funkat bra. Så att det
så Kina, på front att det Kina kommer fortsätta bli en allt större del av Astras totala.
Och de har bra pipe för Kina.
Mm. Är det något bolag vi har missat? Jo, Hexagon. Också varit den följer ju ganska mycket under hösten med övriga börsen, men jag tror faktiskt att den gick ännu sämre än börsen under 2018. Och sen kom Q1, jag tror de hade organiskt tillväxt på 7% kanske. Och det gjorde en enorm boost. Det var lite en förväntansbild som låg också. Vad kan man säga om det bordet?
Produkterna efterfrågas. Ja. De har en väldigt, i de flesta sina nischer har de en stark position. De har produkter som är både för high-end och mid-end. För det är så ändå kineserna vandrar från low-end till mid-end till high-end. Och de har också funnits där länge. Så Hexagon tycker jag är...
Och det har blivit mycket mer mjukvaruinslag.
Ja, men jag tycker de har varit oerhört förutseende med det som ska, de stora skena i världen och vart teknologierna går. Där har de varit tidiga med att förvärva. De har gjort dem totalt sett i 100% av portföljen om man jämför med hur det såg ut för riktigt länge sedan. Men i helt rätt områden, konsekvent. Och det visar sig nu att, och en väldig förmåga att få ut nya produkter. De står för en stor andel av tillväxten varje år, nya produkter. Mm. Så man hög innovationskraft inom rätt områden. Mm. Och inte minst i Kina en superstark.
Och har produkter som efterfrågas. Verkligen gjort både mid och high-end.
Och värderingsmässigt så visst relativt andra svenska bolag lite högre.
Men alltid varit högt
värderat. Men relevanta. Och det är ju det som är lite roligt när man har en global hatt på sig. Då ser man ju vad egentligen vilka bolag man ska jämföra med. Och där sticker de ju inte alls ut. Det är snarare så att de har en ganska ordentlig rabatt egentligen mot
vi
relevanta.
Kanske pris. Jämför de mindre utsträckning med Sandvik, Atlas,
SKF och mera med Dassault. De har en helt annan
Ja, men nu ingår de i teknologi med rätta. Men där
vi tog ett
då. Ja,
Vad blir nästa resa då? Har ni bestämt det?
Ja, den finns i kalendern.
Aha,
det blir USA.
Ja, men då kör vi en uppföljning, om det inte är för långt fram.
Absolut.
Nej, det är möjligt.
Jättekul att höra era intryck från er resa och att ni delar med er av det. Tack för att ni kom.
Tack så mycket.
Glad påsk. Säger redan nu.
Ja, påskmust.
Glad påsk.
Påskmust. Tack för att ni har tittat. Ha det bra.
Tack.